Vi ska ta en del som är lite mer teoretisk och historisk här emellan. Och det gäller alltså hur man i reformationens lutherska teologi såg på det här med människans rättfärdiggörelse. Man sa då alltså, som vi har talat här nu flera gånger, att människan rättfärdiggörs av nåd alena, genom tron alena, för Kristi skull alena, och i rättfärdiggörelsen tillräknas vi Kristi främmande rättfärdighet. Främmande för oss, det är inte vår. Vi ska se vad det här betyder. Nåden, tvärtemot som man tänkte på den tiden, är inte en inre egenskap eller någon slags substans genom vilken människan förbereds till att bli rättfärdig och genom vilken hon helas så småningom. Det var tanken som var där. Att nåden är det något som Gud ger, och så förbereder vi oss för frälsningen och så får vi den, och så är det en process och så blir vi så småningom bättre och bättre. Vilket utmynnar i en tanke som gick ungefär så här, att Gud ger människan sin nåd, och nåden gör det möjligt att människan samarbetar med Gud i frälsningen, och det här samarbetet är en förtjänst inför Gud som tillsammans med Guds nåd belönas med evigt liv. Alltså det är någonting som jag gör, och när vi ser på det här så förstår vi ögonblickligen att okej, men hur vet jag någonsin att jag har förberett mig tillräckligt nu, samarbetat tillräckligt? Hur ska jag veta att det här räcker? Jo, det som är problemet exakt. Människan kan samarbeta i frälsningen redan innan Gud har givit sin nåd, sa vissa katolska teologer. Man har ett ordspråk som har: Gud nekar inte sin nåd till den som gör sitt bästa. Det vill säga att du gör ditt bästa, du ska ha en hunger, du ska ha ett sökande och så vidare. Och så kommer Gud liksom ungefär halvvägs mot, och så är det ett samarbete som ni gör. Guds nåd är någonting som botar oss, som gör oss annorlunda. Människan rättfärdiggörs inte genom att hon tillräknas rättfärdighet, men därför att hon i tillräcklig mån blivit rättfärdig. Och här skymtar det här problemet igen. Vad betyder i tillräckligt mån blivit rättfärdig? Rättfärdiggörelse är ett helande av den syndige så att hon blir rättfärdig. Detta sker genom den nådens substans som hon blir given. Människan är så delvis rättfärdig och delvis syndig. En klar skillnad mellan rättfärdiggörelsen och helgelsen är okänd i den medeltida teologin. Det vill säga, den process som Gud sätter igång, det är själva processen är grunden för att man blir frälst. Och jag måste samarbeta, och den här rättfärdiggörelsen är alltid delaktig. Så min stora fråga som människa blir att, är jag någonsin tillräckligt? Har jag kommit tillräckligt långt? Är detta, räcker det här för Gud? Jag kan aldrig ha någon frälsningsvisshet i det här systemet. Och det finns mycket teologi som liknar det här i vår tid. Men då kommer det här budskapet i reformationen om att människan rättfärdiggörs av nåd alena, genom tron alena, för Kristi skull alena, och att den här rättfärdiggörelsen är i Kristus och är främmande för oss. Låt oss se på de här i tur och ordning nu ur den bibliska synvinkeln som Luther lyfter fram. Nåden är inte en substans eller en egenskap. Nåden är helt enkelt Guds kärleksfulla inställning till och goda vilja mot människan. Nåden utgår från Guds eget hjärta. Det är inte någonting han utgjuter i oss. Det är inte någonting som sker i mig. Det sker någonting i mig, det ska vi se, men det är en följd, det är en frukt. Så vi ska inte blanda ihop med det här att nåden är helt enkelt det att Gud ser på mig i kärlek och i nåd. Han ser till den som inte är rättfärdig, som inte är ren, som inte är gudfruktig, utan som är ogudaktig. Därför säger Paulus att det är fråga om rättfärdiggörelse av den ogudaktige. Den som i sig själv har förtjänat någonting annat, nämligen förtappelsen, så ser Gud med nåd. Nåden är inte i objekt, det är inte i den här människan, utan nåden är i Guds ögon, i Guds tanke, i Guds hjärta. Det är han som ger nåd, det är han som ser på oss med god vilja. Han vill frälsning, han vill förbarma sig. I Gamla testamentet går det så långt på ett ställe att det sägs på ett väldigt fint sätt att jag måste vara dig nådig. Ett underligt uttryck, men det är liksom en känsla som i bilden, alltså, som väller upp inom Gud och inte inom oss. Att Gud säger, jag måste vara dig nådig. Jag älskar dig så, jag har dött för dig på korset, jag har betalt allting, och det är det här det utgår från. Om du vill veta om Gud är dig nådig, så ska du inte alls se på dig själv, utan du ska se på korset. Om du vill veta vad Gud tänker om dig, så ska du inte alls fundera på ditt eget liv och vad du har gjort och vad du inte har gjort. Utan du ska fundera på hans liv, vad han har gjort och inte gjort. Han har inte fördömt dig, han har dött för dig. Och det är det du ska tänka på. Så upptäcker du Guds nåd. Genom tron alena. Det här ska vi tala mer om imorgon, men tron är inte en egenskap. Tron är en förtröstan, en tillit till. Rättfärdiggörelse gäller alltså inte bara ett hopp om att jag en gång ska bli helad, utan rättfärdiggörelsen är någonting som är här och nu i Kristus. Det är inte den där processen. Processen är bara en följd av, en frukt av att vi blir rättfärdiggjorda. När vi förtröstar på och lägga vår tillit till den rättfärdiggörelse som Gud har skänkt oss i Kristus, då är vi rättfärdiga inför honom. Och det viktigaste här är det, att det här är för Kristi skull arena. Vår rättfärdighet inför Gud är inte vår egen. Det här är bästa uttrycket i för mig åtminstone att förstå det här. Den här rättfärdiggörelse jag har inför Gud, den är inte min. Den är hans. Och han skänker den åt mig. Så det hela det kämpande med att hur rättfärdig är jag? Är jag tillräcklig? Räcker jag till? Hur kan Gud älska någon som är sån här? Som har sån här tankar? Jo, men det är fel fråga. Du måste fråga, hurdan är Gud? Han är helig, ja. Och han är full av kärlek. Och hurdan är Kristus? Han är fullkomlig. Och han är min representant. Kristi rättfärdighet inför Gud, den håller. Den är fullkomlig. 24-7, som man säger, så syndar Jesus aldrig. Dag och natt, han lydde Gud, han prisade Gud, han tjänade Gud, han var full av kärlek, full av renhet, full av helighet, alltid och överallt. Och utan undantag. Och hans rättfärdighet inför Gud är alldeles fullkomlig. Och nu, det är den rättfärdighet som tillräknas mig. Skulden är alldeles för stor för att du kan någonsin betala den själv. Vad du än gör. Men det kommer en annan som betalar istället för dig. Som betalar hela din skuld. Rättfärdigheten är alldeles för absolut för att den någonsin ska finnas i mitt liv och i mitt hjärta. Den finns i Jesu Kristi liv och hjärta och han skänker den åt mig. Men märk det här. Det är inte så att han är rättfärdig, hel och ren och så gör han mig likadan. Det är inte så. Utan han skänker den åt mig, den tillräknas mig. Men när jag förtröstar på att ha tillit till Guds löfte i Kristus så tillräknas jag den. Men jag förblir i mig själv syndig. Jag förändras inte till en ren och hel och fullkomlig syndfri människa. Det är Kristus som är ren och hel och fri, fullkomlig. Och han tillräknar mig. Det betyder han säger du får min rättfärdighet. Men inte så att han gör mig så att jag blir som han. Utan så att han räknar det till mig. Han som den här rättfärdiggörelsen är som man säger forensisk. Forensisk betyder att det är en rättssak. Gud förbarmar sig över den skyldige, ogudaktige syndaren och förklarar, förkunnar att han är fullkomligt utan skuld. Detta sker på himmelens torg på grund av att en annan Kristus Jesus har burit hans synd och skuld. Gud tillräknar oss också Kristi rättfärdighet när vi tror, sätter vår tillit och förtröstan på Kristus. Det vill säga, det här är något som sker inför Gud. Du ska inte ännu alls tänka på vad som sker i dig. Utan det första du ska tänka på är vad som sker i Kristus. Han lever, han dör, han blöder och Gud säger betalningen är givet, det är fullkomligt. Jag är inte längre vred på syndare. Och så tillräknas Jesu rättfärdighet till dig. Men du är fortfarande i dig själv en syndare. Det här var så svårt, och det är alltid svårt att förstå för mig själv. När jag kom till tro ur icke-kristen bakgrund och blev omvänd och blev kristen. Och jag kunde inte fatta att jag är ju likadan som tidigare. Dessa tankar, ord och gärningar är fortfarande inte rena och heliga och fullkomliga inför Gud. Så hur kan han någonsin tillåta mig att vara hans barn för Kristi skull? Därför att Kristi renhet och hans helighet är någonting som jag kläds i och det är främmande för mig. Det är främmande. Det är någonting som inte har uppkommit hos mig och inte finns i mig. Helgelsen är någonting annat. Det är en följd, en frukt av rättfärdiggörelsen. Helgelsen och det helande som sker i oss som en följd av rättfärdiggörelsen är aldrig ens en del av grunden för vår rättfärdighet. Grunden för vår rättfärdiggörelse är helt och hållet Kristus. Det betyder att när du har varit 100 år som kristen och så ser du på ditt eget liv så har du fortfarande efter alla dessa år av vad Gud har gjort i ditt liv och så vidare så är du fortfarande en fattig, syndig människa som i dig själv har förtjänat förtappelse. Och skulle Kristus för ett enda ögonblick överge dig så skulle du vara lika förtappad som 100 år sedan. För hela den här processen har aldrig gjort dig fullkomlig och det är bara det fullkomliga som gäller inför Gud. Utan genom hela ditt liv är det ständigt bara Kristus på korset utanför dig som har betalt, som är fullkomlig. Och när du ser på honom, det är där din frid är. Var är min frid i mitt kristna liv? I mitt hjärta? Nej, den är på korset. Var är grunden för att jag kan tro att jag kommer till himlen? Det är inte alls i mig, det är på korset. Men när jag ser på korset och när jag hör det här budskapet, så är det så att detta budskap gör någonting med mig. Det sätter igång någonting i mitt hjärta. Guds kärlek utgjuts i vårt hjärta. Den helige ande bor i oss. Gud gör sitt verk genom sitt ord. Och ju mer jag har att göra med Guds ord och läser det och lyssnar på det, ju mer får det rum i mitt liv. Och Bibeln uppmanar oss kraftigt att bli fyllda av helig ande, att bli fyllda av Guds ord. Och detta är en sak som är ett normalt kristet liv. Men detta som Gud gör i mitt hjärta, det är aldrig grunden för att jag är godkänd hos Gud. Det är aldrig det jag vilar på. För det ögonblick jag vilar på det, så är all min frälsningsvisshet för evigt gången och av god orsak. För den rättfärdighet som är i mig, min, den är fullkomligt otillräcklig inför Guds ögon. Och det här betyder att den bästa människa du kan tänka dig, den härligaste, den vänligaste, den ödmjukaste, den mest fantastiska människa du ens kan tänka dig i din tanke, i sig själv är oduglig till himlen. Det är det här som världen har så svårt att förstå. Därför att Gud har inte liksom en kurva eller en, när han ska döma oss. Det är inte liksom en sån här att okej, okay, ja, lite grann, men du måste komma så här högt. Det är inte något sånt här. Det är fullkomlighet eller ingenting. Vilket betyder att ingen har en chans. Inte den bästa människan. Men så kommer det som är så anstötligt för oss. Och som Jesus tar upp i sina liknelser. Till exempel den här liknelsen om de här människorna som en jobbar hela dagen och svettas i hans rike. Och sen kommer kvällen och så får han precis samma lön som den som just kom in. Och så säger man, det här är ju inte rättvist, han har ju inte gjort någonting. Och så säger den där mannen, har du någonting emot att jag är god? Guds godhet, Guds nåd är den, att den fattigaste, den trasigaste, den värsta syndare som finns, tas emot i Kristi namn och blod och får samma rättfärdighet. Du kan tänka dig så här. Du ska på en fest och du har gjort alla förberedelser. Du har tvättat dig, du har lagat dig, du har klätt på dig det bästa du har, du har köpt nya kläder. Du står där så ren och färdig att du tycker att du kommer att vara en av de präktigaste på hela kvällen. Och så kommer det en som kommer direkt från garaget. Han är så smutsig, han har inte ens tvättat sina händer och håret, allting, han är helt... Och så kommer någon som säger, här är det omöjligt att komma in överhuvudtaget med egna kläder. Utan ni ska få den här, och så ger han en dräkt som är ren och fullkomlig. Och så ger han samma dräkt åt han som kom från garaget. Och så kommer ni båda in lika rena, lika rättfärdiggjorda. Och du ser på honom och tänker, ja, all min förberedelse. Ja, har du något emot att han som inkallar är god? För vi förtjänar ingenting med att leva för Jesus. Utan hela vårt liv för Jesus är ett tack. Det är precis det som Jesus säger i den här liknelsen när han säger om den här mannen som kommer och säger, när han har gjort allt så säger han, jag är bara en oförtjänt tjänare. Jag har bara gjort det som jag skulle göra. Jag har inte förtjänat någonting med det här. Och när jag börjar tänka att ja men Gud, jag har ju ändå det och det och det. Då är jag på en farlig väg. Varför? Därför att vad har du som du inte har fått? Vad har du gjort som du tycker att du har förtjänat? Men så syndig är vårt hjärta att den mest otroliga reaktion på detta budskap är ju det som jag har sagt, du har säkert någon gång sagt. Och som människor frågar. Ja men varför ska jag leva då? Varför ska jag jobba då? Varför ska jag överhuvudtaget läsa Bibeln eller be eller göra någonting? Jag kan ju bara gå ut och leva som en liten gris. Och så kommer jag in. Fråga dig någonting. Du hamnar i svårigheter. Du blir varnad om man säger du ska inte gå ut med båten nu, det är jättefarligt, det blir storm, det är så här, hör du, jag klarar mig, jag är en gammal sjöman. Och så drar du ut och så blir det storm och så blir ditt skepp ett vrak och till slut ligger du där. Och så har du ditt högmod ännu strunta i att ta med dig livvästar och annat. Så du kämpar för ditt liv och du håller på att drunkna. Och plötsligt hör du att en båt närmar sig. Och det kommer någon. Och han plockar upp dig. Och han ger dig något varmt. Han klär dig. Han torkar dig. Han tar dig hem. Får jag fråga dig, hur många av er säger till honom? Inte behöver vi säga tack, inte. Inte behöver göra något för dig. Jag behöver, kan jag bara strunta i dig nu. Är du från dina sinnen? Det kan man ju inte säga. Det är precis som, låt mig ta en annan sak samtidigt här, som vi hela tiden hör. Jesus är den enda vägen. Hur kan du vara så trångsynt? Hör du, det där beror på vad du nu talar om. Om du talar om en klädaffär och tänker att religion är som en klädaffär. Du går till en affär och säger jag skulle vilja ha en skjorta, en blus någonting. Och så säger du ja det har vi här, vi har allt är grått här. Ja men jag skulle vilja ha någon annan färg. Nej vi har bara grått. Okej, men då tar jag istället någon strumpa. Vi har bara gråa strumpa. Ja men då tar jag en tröja istället. Ja vi har bara gråa tröjor. Du går med all rätt ut ur affären och säger att vilken trångsynt affär. Jag menar man kan väl ha någon annan färg. Grått är snyggt men jag menar någon annan färg. Okej? Men vi byter lite bild nu för att förstå hur fel det här är. Du är uppe i 17:e våningen i ett höghus. Det blir eldsvåda. Du kommer inte ner längre, det brinner så häftigt. Syre håller på att ta slut. Det är barn, vuxna, människor. Det blir panik. Ni är inne i ett jättestort rum. Det är stora fönster. Men för säkerhets skull de gjorde så att man kommer... Det är omöjligt. Det är pansarglas. Du kommer inte ut från inifrån. Och ni är alla där. Syre håller på att ta slut. Och ni säger vi kommer att dö här. Men plötsligt hör ni ett ljud. Och en helikopter är utanför. Och så är någon som visar en skylt där det står var helt lugn, vi har god tid, vi tar ut allihopa, vänta ett ögonblick, gå bort från fönstret, vi kommer att göra ett hål. Och så är det någon med laser som gör ett vackert hål där. Så kommer de här fullt tränade människorna in, tar en i gången, barnen först och kvinnorna. Allting, okej, du hänger med. Så blir det fest efteråt. Alla kommer på fest. Och när ni står där och så ska bli tal så stiger den första upp och säger jag skulle bara vilja säga att jag tycker nog att räddningsmanskapet är så förfärligt intolerant och trångsynt. Jag kan inte förstå att man gör bara ett hål och så ska alla ut genom samma fönster. Jag skulle vilja gå ut genom det andra fönstret och på en annan våning. Åter måste jag fråga, är du från dina sinnen? Ingen som har två hjärnceller och den ena ens vaken skulle hålla ett sånt tal. Okej? Men min vän, vad är allt detta tal i vår tid? Att det är så trångsynt, det är så intolerant att det finns en väg till Gud genom Jesus Kristus. Det är ren hedelse. Det är så oförskämt det kan vara. Att Gud i sin nåd ser ner till oss. Att han ju öppnar en väg. Att han ger sin egen son som dör för oss. Det är inte trångsynt. Det är inte intolerant. Det är den största kärlek planeten jorden någonsin har sett. För religion är inte shopping. Utan det är liv och död. Och Gud har frälst oss i Kristus. Och det är samma sak med den här individuella helgelsen och rättfärdiggörelsen. Det är en fullkomligt opassande, oförstående fråga att säga, ja men då kan jag ju leva hur jag vill om allt det av nåd. Om du kan säga det av hela ditt hjärta, då har du ingenting förstått av nåden och du är fortfarande fullkomligt förtappad. För den som har sett vad nåden betyder, han förstår att detta är mitt enda hopp. Och om jag någonsin lever en enda minut efter, så vill jag leva för denna Kristus som har dött för mig och betalt allting och öppnat himlen och som är så god. Det är liksom den rätta reaktionen på vad han har gjort. Grunden för vår rättfärdiggörelse är aldrig det som Kristus gjort genom oss. Det är aldrig det Kristus gjort inom oss. Det är alltid och enbart det Kristus gjort för oss, utanför oss på korset. Allt annat är en följd, allt annat är en frukt, allt annat, någonting som han gör. Så om någonting är på tok i ditt kristna liv och du säger, men jag är så dålig kristen, liksom min tillväxt är så liten. Vad är det du behöver? Du behöver mer se hans kärlek. Du behöver mer förstå vad han har gjort på korset. För ju mer du försöker få ut av ditt eget liv, ju mindre blir det. Du behöver mer vila i honom. Mer se vem han är och hur han är. För det är hans liv och död som är grunden för din rättfärdiggörelse. På två sätt. För det första är hans passiva lydnad, nämligen hans försonande offerdöd på korset, grunden för din rättfärdiggörelse. Det vill säga att han tar på sig all vår synd och så bär han det och dör för det. Det betalar hela vår skuld. Men det finns någonting ytterligare i att han aktivt har lydig Gud, som vi sa, 24-7, hela sitt liv, aldrig synda. Och att han tillräknar detta syndfria liv till oss. Märk väl igen, inte så att jag blir syndfri, utan så att det tillräknas mig. Så att jag får det som en gåva, så att jag har det som det dyrbaraste i mitt liv, Kristus. Och han och hans passiva och aktiva lydnad är min grund för att jag är rättfärdiggjord inför Gud. Tillräknad den nåd. Låt oss till slut se på några praktiska följder av det här, vad det betyder i vårt liv. Vi sa det här än, att Jesus Kristus är absolut enda hoppet, den enda vägen för mänskligheten till gemenskap med Gud. Om det är så att vi behöver den här fullkomliga rättfärdigheten som bara Kristus har, så hur hängivet och hur helt och fullt en hindu eller en muslim eller någon annan en lever enligt sin religion, så är det inte ens nära den rättfärdighet som Gud ska ha. Ja, men är vi kristna bättre då? Absolut inte. För hur hängivet, det har jag ju sagt redan många gånger, hur hängivet, hur helt, hur fullt du än kämpar och lever i ditt liv, så kommer du inte ens nära den där fullkomliga rättfärdigheten som Gud kräver av oss, därför att han kan inte annat, han är fullkomligt helig. Och vi behöver Kristus. Och alla människor behöver Kristus. Och han är det enda hoppet. Ledaren för NLM var just på besök i Finland på våra teologdagar, och han berättade igen en gång om uppkomsten av NLM, om de här kvinnorna som bad till Gud för kineser, som de hade fått höra, om jag kommer ihåg rätt, att 24 miljoner per år på den tiden dog utan Kristus. Och de fick det på sitt hjärta och de ville ha en missionsorganisation som tar ut evangeliet. Det var samma sak i Sverige. EFS grundades. Därför att det fanns kvinnor som hörde att det finns ju människor i Afrika som dör utan Kristus. Idag ligger missionen mycket, mycket lägre. Varför det? För vi har tappat tron på att människan utan Kristus är förlorad. Är förlorad. Vi har hört så mycket falsk förkunnelse och undervisning. Kanske Gud har någon annan väg. Kanske de andra religion. Nej, detta är lögn inför Bibeln. Bibeln är fullkomligt kristallklar. Det finns ett enda namn under himlen givet. Och det är inte intolerant som jag försökte förklara, utan det är kärlek, det är Guds godhet. Det finns en öppen väg och hela världen måste få veta om det så fort som möjligt. Och det är därför vi ska bedriva mission. Det är därför vi ska ut med det här budskapet, det har bråttom. Och det är därför Gud välsignar alla de här missionsorganisationerna i Norden som har gjort ett så fantastiskt arbete. Och nu får vi stöd och nu kommer de från Kina och från Etiopien och från olika håll och säger till oss att vi ska stå på Bibelns grund och inte överge Bibeln. Och nu är det deras tur att komma och predika för oss och vittna för oss. Och nu är det vår tur i Finland att stå och se när ex-muslimer, och vi har hundratals nu av dem, som är fullkomligt modiga och glada och säger att jag lever för Jesus, och vi är där, det kan vara farligt det där att du talar om att du är kristen nu. Ja, spelar ingen roll. Vi intervjuar just den som vi la på mitt uppslag i vårt blad och på första sidan. För när journalisten frågar till slut, kan vi lägga ut det här? Är du säker på det här? Ja, är inte rädd. Kristus har frälst mig och gett mig livet, för detta talibansoldat som har sett saker som inte går att visa på tv överhuvudtaget, som har gjort saker, men som kom han till Kristus så fick han lära känna Guds förlåtande kärlek, och nu är han så modig så han bryr sig inte om. Och så står vi där och funderar, för vi har blivit så vana, vi har blivit liksom, faran är, bröder och systrar, att vi blir så kalla här i Norden. Vi som en gång brann för det, att det här budskapet måste ut till Kina, till Afrika. Det måste ut, för folk hamnar i helvetet därför att de inte tror. Jag vet att det är politiskt okorrekt.
Men sen när har den här boken varit politiskt korrekt? Hör du, den var så lite politiskt korrekt när den skrevs, att den skrevs med blodet av martyrer. Den var så politiskt okorrekt att Paulus var in och ut ur fängelse. Oj vad vi behöver. Låt mig säga ett gott ord om våra bröder baptisterna här, eftersom jag talade om det kristna barndopet för en stund sedan på förra talet. I Sverige fanns det en baptistbroder som skrev. Han var på den tiden då baptismen kom till Sverige. Det var farligt att vara baptist. Man kunde hamna i fängelse, och han hamnade i fängelse. Och så skrev han till sin församling så här. Nu är jag här i fängelse och jag kan inte predika. Så nu ska ni predika Kristus. Sen kommer jag ut och då ska jag predika. Men sen kanske jag åker in igen och då ska ni predika. Tänk att vi skulle få den andan. O Gud, give oss den andan. O Gud, give oss en ny väckelse där vi slutar med det politiskt korrekta krypandet omkring med vår kristna tro och säger, ja men jag är kristen. Som jag läste, det var någon som sa någonting som, jag är det och det, lev med det. Det är på tiden att vi säger, jag är kristen, lev med det. Vi står där vi står, inte av egen kraft, inte av egen förtjänst, utan därför att han har vunnit oss. Och nu är det vår tur att ta ut det här budskapet. Och ni som är yngre, ni har ett liv framför er, ta ut det här budskapet. Gå ner på era knän och be till Gud, ge mig kreativitet, ge mig idéer så att jag förstår hur jag ska predika för en generation som är så väldigt känslig, att det blir som stora reaktioner ofta. Men ge mig modet att stå för Kristus. För en av följderna för den här reformationsläran var att den var ostoppbar. Ju mer man försökte stoppa den, ju mer spreds lutherskrifter och folk läste och folk sa, du måste läsa det här är så bra, det här är så härligt att höra. Och Luther skrev och hans böcker spriddes och evangelium predikades och folk var till Wittenberg och studerade och kom till Finland och Agricola kom och översatte Bibeln för oss och så skrev han lite några psalmböcker och något lite kyrkoordning så vi kom igång och så byggdes det kyrkor som det finns överallt, men idag är de tomma. Därför att branden har slocknat. Och nu är det på tiden att den här reformatoriska tron av evangeliet går ut igen. Det är på tiden att vi vaknar och tar ut det här budskapet. Det finns ingen åldersgräns. Du kan inte säga jag har inga gåvor. Gud är stor. Han kan göra vad som helst. Ursäkta att jag är ivrig. Så här sent på kvällen. Jag ska snart sluta. Man kan lära känna Gud och möta Gud enbart i hans son Jesus Kristus. Ingen kan få evigt liv utan genom tron på Jesus. Det finns inte frälsning i någon annan religion. En annan följd. Gud behöver inte våra goda gärningar. Vår medmänniska behöver. Gud behöver inte mina tjänster. Mina medmänniskor behöver dem. Det är dem du ska tjäna. Du ska ta emot av Gud och ge vidare. Vi har förtjänat helvetet. Inför Gud har vi inga egna förtjänster. Men alla troende är heliga i Kristus. Det finns inga helgon. I Italien fanns det en massa helgon och så fanns det tänder av helgon. Men de måste ha haft ett väldigt brett leende för det fanns hundratals tänder av samma helgon. Så det var förunderligt. Men det är en massa skräp det där.
Det finns inga helgon. Och hur många som helgon förklaras som helst, så finns det bara heliga i Kristus och alla andra syndare. Vi ska aldrig be till någon annan, Maria, helgonen eller den treenige guden. Gud hör våra böner för Kristi skull. Därför ber vi i Jesu namn. Och så till slut, det är meningen att vi ska leva hela vårt liv till Guds ära. Du har bara ett liv. Du har bara ett. Gud välsigne dig och tack.